Ni lyssnar på Radio Tyresö och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag inte i studion utan nu har jag bjudit hem en granne. Välkommen Fredrik Bergqvist.
Ja, tack så mycket.
Och jag har bjudit hem dig för att du har haft ett väldigt intressant yrke och har ett mycket intressant yrke.
Mm.
Vad är du?
Jag är en ambulanssjuksköterska.
Ambulanssjuksköterska?
Ja. Så det betyder att jag har vidareutbildat mig så att jag blev specialist inom ambulanssjukvård som sjuksköterska.
Börjar man som sjuksköterska och väljer ambulansen eller börjar man ambulansen och blir sjuksköterska?
Ja, det kan du också göra, men jag började att studera och utbilda mig till sjuksköterska. Och sen så jobbade jag på Södersjukhuset 2 år på en hjärtavdelning innan jag faktiskt tröttnade på det och blev tipsad om ambulanssjukvården. Och fick då gå en certifikatsutbildning för att kunna få framföra fordon och hjälpa folk i nöd.
Okej, du körde också ambulansen?
Ja.
Aha. Heter det sjuksköterska?
Ja.
Även när man är kille?
Ja.
Okej. Sjukskötare är något?
Skötare har ju med en annan typ av vård att göra. Det är ju
psykvård.
Precis.
Och då heter det sjukskötare? Och
nej, då heter det skötare. Men sen så kan det bli psykologsjuksköterska.
Okej. Då har vi rätt ut det, bara begrepp som man fattar. Ja.
Nej, det heter vi är kvinnliga. Legitimerad sjuksköterska.
Ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Ja. Det heter ju ombudsman och sånt kan man
just
vara.
Det, precis.
Så det är schysst.
Har inte det börjat ändras till ombudskvinna nu?
Jag vet inte. Nej, är det kanske politiskt korrekt? Men jag har ingen aning alla de här orden. Ja. Men Fredrik, nu måste vi först liksom reda ut, vem är du? Är du Tyresöbo från början?
Nej, jag är göteborgare.
Ja.
Men när jag var 5-6 år så flyttade vi till Värmland och Kristinehamn. Så jag är uppvuxen i Värmland.
Så vad har du för dialekt nu då?
Jag har snuddat nog på värmländska tror jag.
Ja.
Beroende på hur trött jag är och om jag pratar med min syster som bor kvar i Värmland. Så.
Kan du prata göteborgska också?
Jajamän.
Jajamän. Hur kom det sig att du hamnade i Tyresö då?
Jag studerade till sjuksköterska uppe i Umeå.
Du har rört dig hela Sverige?
Ja, nära på i alla fall. Utom södra delen har jag missat.
Mm.
Och där uppe träffade jag faktiskt min nuvarande fru, Anna Bergqvist. När hon pluggade till arbetsterapeut.
Och henne har vi hört här på radio.
Ja.
För hon har jobbat i Tyresö kommun.
Precis.
Med stadsplaneringskontoret.
Bostadsanpassning.
Så heter det.
Ja.
Ja. Så att alla förstår vem du är gift med.
Precis.
Mm. Ja, så. Aha, så du träffade henne där?
Ja.
Men varför flyttade ni då till...
Hon tog examen, jag strulade till det och hoppade av pluggandet ett par år. Och sen så sa jag att jag följer dig vart du flyttar.
Nej, men det var...
och då blev det Tyresö.
Anna har nämligen...
Hon är Tyresö-tösig.
Ja, så du flyttade efter henne?
Eller med kanske.
Ja, just det. Du flyttade med henne.
Ja,
var hamnade ni då någonstans?
Granitvägen.
Och sen?
Kryddgårdsgränd.
Ja, och där sa Anna att ni trivdes väldigt, väldigt bra.
Mycket bra.
Ja. Men då var ni tvungna lite större.
Ja, det var bara inom citationstecken en 3 och vi har ju 2 barn och hund så att det varit lite för litet.
Ja, och nu bor ni på
Rönnunkelgren.
Ja.
Ja.
Det är där jag också bor.
Ja, just det.
Så då fattar vi varför han är här.
Ja.
Mm. Men när du kom till Stockholm, hur gjorde du då? Alltså till Tyresö, hade du fortsatt att plugga klart då?
Jag sökte och kom in på Karolinska institutet och fick avsluta mina studier där.
Och då blev du sjuksköterska.
Då blev jag sjuksköterska. 2001.
Hade du tänkt att jobba som sjuksköterska på sjukhus då?
Så här var det. Jag bodde i London i slutet av 90-talet. Var på en så kallad working holiday. Jag och kompisen for dit och bara ville ha det kul. Och så jobbade för dagens lön så att säga. Och så fick jag för mig hitta ett jobb där man som sjuksköterska skulle jobba med en människa som var funktionshindrad på något sätt.
Mm.
Så man skulle jobba med honom eller henne i 2 veckors tid. Bo med den människan, sen så var man ledig en månad. Perfekt, tänkte jag. Jag åker hem och pluggar 3 år och så kommer jag tillbaka sen. Och sen när jag träffade Anna så var det annat som hände och kom emellan. Så jag visste inte vad, utan anledningen till att jag hamnade på när jag tog examen och hamnade på 51an, det var för att jag hade gjort en praktik där.
Vad är 51an?
Ja, förlåt, 51an är en kardiologavdelning med patienter som haft hjärtinfarkt.
På Södersjukhuset. Mm. För Södersjukhus är det väl duktiga på det här, va?
Ja, det skulle jag påstå.
Ja, ja. För jag tror till och med att vi har en väldigt duktig hjärtläkare i Tyresö kommun som bor här och jobbar på SÖS med
Det har vi med stor sann. Jag kommer inte ihåg vad alla heter. Nej. Jag vet att
det är gjort ett program med en sån kille, för han är en av de som forskar på det här med hjärtstopp.
Ja. Mm. Ja, min överläkare på den tiden var ju Leif Svensson. Den gamla NHL-hockeyspelaren. Och han har tillsammans med min sons gudfar, faktiskt David Fredman, tagit fram det här SMS-livräddare.
Ja, det finns väldigt mycket saker kring det.
Ja.
Så du kan väldigt mycket om det här med hjärt.
Ja,
och hjärt- och lungräddning.
Ja, lite mer i alla fall.
Så du började där som sjuksköterska, ja, på hjärtavdelningen?
Ja, för jag trivdes så bra på praktiken. Och med chefen och med... Det var en jättebra gäng folk som jobbade där. Det hela utvecklades så att till slut så satt man mest framför datorn. Man träffade inte patienter så mycket.
Är det väl över hela jäkla,
ja, det känns
sjukvården?
Som det. Ja.
Att man administrerar snart mer än vad man utför. Ja.
Så då tröttnade jag och av en händelse så pratade jag med en bekant som jobbade i ambulanssjukvård och sa med testa. Och då hoppade jag på det.
Och när man då går från sjuksköterska in i ambulanssjukvården, måste man ha en ytterligare... Alltså, är det en ytterligare examen? Man måste...
Ja, det är inte en då var det inga krav på att man skulle specialistutbilda sig. Utan då var jag sjuksköterska i ambulans, hette den titeln.
Så då var någon annan som körde ambulansen?
Ja, jag fick köra också.
Du fick köra också?
Ja, oja. Utan det som jag var tvungen att göra, det var att jag var tvungen att genomföra en 6 veckors alltså en certifikatsutbildning. Där jag fick lära mig att köra blåljus och trafikolyckor, sådana grejer som är vanligt förekommande.
Hur är det? För att en hjärtavdelning, då har man lite koll på vad man håller på med. Mm. Är man ambulansförare, då vet man aldrig vad man åker på egentligen.
Nej. Både ja och nej, brukar jag säga. Man symptomen och sjukdomarna och händelserna är ofta de samma, men platsen är annorlunda.
Ja.
När dit du kommer är oftast annorlunda än vad det var igår då, till exempel.
Du kommer hem i folks hem?
Ja. Eller på gatan. På centrum eller på köpcentrumet. Ja. Ute på en isplan, alltså ishallen ute på isen, sjön. Mm. Jag har varit ute med en båt.
Hur är ett sånt jobb? Är det liksom, du ser en massa människor som är svårt skadade eller behöver hjälp. Och du kan hjälpa många, men du kan inte hjälpa alla. Hur funkar man liksom när man... Hur påverkar den? Eller känner man hela tiden att det här är så positivt? Du är den som kommer dit och kan rädda liv.
Ja, och oftast ska jag säga, vi räddar inte liv hela tiden, utan vi hjälper folk som är i behov av hjälp.
Mm.
Och det kan vara allt ifrån att de har ramlat och inte tar sig upp själva faktiskt. Mm. Och det finns ingen annan hjälp att tillgå. Då kan vi få åka med ambulansen dit och faktiskt hjälpa människan upp helt enkelt. Till att man faktiskt räddar liv, som du säger. Det är det bästa jobbet som finns.
Ja, men det måste ju vara det.
Ja, det är det bästa jobbet som finns. Och det är svårt att förklara varför. Jag sa ju upp mig för 3 år sedan för att, men det var på grund av schemateknik. Att man jobbade häcken av sig helt enkelt.
Och konstiga tider och allting sånt. Och svårt att kombinera med ett familjeliv med rutiner. Ja,
övertid varenda pass och så. Så att det var...
Kan inte lova hämta ungarna på dagis?
Nej, ungefär så.
Mm.
Men jag är fortfarande timanställd, så jag tar lite pass när det passar mig. Det yrket passar mig som handen i handsken, även fast jag stört mig.
Men är det inte liksom, är det inte adrenalinkick, är det inte liksom
du får...
är stressad? Du vet liksom, det är inte så.
Jag får inte den adrenalinkicken, eller om jag får en adrenalinkick så är det mer att jag blir skärpt.
Okej.
Okay. Jag går inte igång på det. Mm. Om man får uttrycka det så.
Ja, men precis.
Utan jag blir skärpt på det jag ska syssla med. Om det brinner till. Om det händer någonting som verkligen, verkligen, verkligen är allvarligt.
Mm.
Man får inte glömma att den människa, oftast, det finns människor som ringer. Och busringer också förstås. Men de människorna som ringer 112 upplever själva att de är i en situation där de inte vet hur de ska bete sig.
Nej.
Det får man aldrig glömma bort. Mm. Så även om jag kommer och säger, men det här är ingenting för ambulansen. Så får inte jag visa det.
Nej.
Utan då får jag ju lösa problemet. Och hjälpa människan. Mm. Det sen betyder att jag ringer och bokar en vårdcentralstid. Mm. Eller om jag faktiskt hjälper människan inte till SÖS-akuten, till exempel.
Mm. Är det inte väldigt mycket gamla människor som det rings om på 112?
Jo, ja, det är det.
Och jag har ju bara erfarenhet som patient. Eller inte som patient, utan som medföljare av patient när min mamma blev sjuk.
Mm.
Och man åkte in till SÖS. Både vi hade ambulans och sen åkte dit själv. Att hela den här korridoren på SÖS-akuten är ju full av människor som ligger i... Ja, på britsar och bårar.
Ja.
Och sen är det någon slags prioriteringsordning. Man kan lägga där flera timmar om man inte är supersjuk.
Ja.
Och det är en väldigt obehagligt ställe i alla fall, som om man aldrig varit där förut.
Ja.
Därför att man ser ju så mycket. Det så kommer in en blodig människa som går före alla ja. Andra såklart.
Ja.
Men är det inte... Det känns som en... Det är väldigt mycket gamla människor som ligger där i korridoren.
Ja. Jag har ingen bra lösning, men jag känner att det finns ett hål i sjukvården i Sverige. Eller i alla fall nu i Stockholm. Alltså, vi har vårdcentralen... Och den är belamrad, den jobbar häcken av sig den också. Vi har närakut som jobbar häcken av sig. Mm. Vi har akutsjukhus som jobbar häcken av sig. Mm. Det finns liksom ingenting däremellan.
Och folk åker...
Vårdcentralens tider tar slut.
Ja,
så är det. Då ringer man till närakuten. Ja. Och de har också bara x antal tider per dag. Och så går man till akuten. Så. Och då spelar det ingen roll om du har stukat en tumme. Precis. Eller om du faktiskt har
hjärtinfarkt.
Nej. Du vill ha hjälp här och nu. Jag är övertygad om att tillgången till vård gör att du mer frekvent söker den.
Okay,
så det är lite svårt. Det är en svår balansgång där.
Precis. Det är ungefär som kärlek. Det finns liksom inget såhär, nu har jag fått nog med kärlek. Eller nu har jag fått nog med omvårdnad. Nej. Utan det är outtömligt.
Ja, något sånt. Och det kan jag... Jag har inga papper på det. Jag har inte gjort en undersökning på det. Men där jag jobbar idag, genom ASIO då, som är avancerad sjukvård i hemmet, så jobbar jag nattskift. Och de som oftast faktiskt ringer efter hjälp och behöver hjälp bor närmare sjukhuset.
Aha.
De som bor längre ut på Hemmesta och Djurö och allt vad öarna heter, de hör nästan aldrig av sig på nätet överhuvudtaget.
Därför de vet att de bor så långt borta. Ja,
fast de vet också att vi kommer.
Om de behöver.
Ja. Så att det är en...
Det är intressant.
Ja, det är intressant där.
Ja. Men nu taget det här med ambulansen. Var finns ambulanserna någonstans? För att har vi någon ambulans i brandstationen också? Alltså rent fysiskt står den där.
Ja.
Hur funkar det med ambulansen? Vad utgår ni ifrån och hur hänger ni ihop med brandkåren?
Företrädesvis så tror jag de flesta ambulanser i Stockholm, om jag inte är helt hundra, men jag är nästan det i alla fall, står på brandstation.
De står på brandstation?
Ja, och i Stockholm idag är det 3 ambulansföretag. Du har ISAB som står för ambulansen i Stockholm AB.
Alltså ett privat företag?
Ja, det går under landstinget.
Okay.
Så det ligger lite grann utanför avtal. Mm. Utanför landstingsavtal. Det ska vara vägvisa lite grann, menas det. Sen har du Falk ambulans och sen har du Samariten ambulans.
Mm.
Alla ambulansföretag hyr yta. De får ju hyra yta på brandstation då, till exempel. Sen finns ambulanser som står i industrilokaler också. Mm. Eller ett garage bara. Med personallokaler förstås. Men då hyr man en lokal. Viloluckor... Man får låna mat eller köket och så hyr man garageplatsen.
Var någonstans var du när du var?
Jag har varit på en ettårsperiod var jag i Sätra, i Lindvreten.
I deras brandstation då?
Ja, Lindvreten var, där sitter Södertörns brandförsvarsförbunds lednings.
Ja, just det.
Ja. Så där fick vi stå med en ambulans. För då var det Södertörn som hade det avtalet.
Så dit åkte ni och väntade på ett
och två? Då skiftbytena sker där. Och i princip så är det. Man står och väntar tills jobbet kommer.
Är det så att det är jobb hela tiden?
Mer eller mindre.
Okay.
Så att det kommer självklart perioder då det är lugnt på stan.
Ja, för brandkåren är inte samma sak med.
Nej.
Det är ju inte lika mycket utryckningar, men ambulansen åker hela tiden.
Ja, skulle jag vilja påstå.
Ja. För det är också intressant det här med när det rings om hjärtinfarkt eller hjärtstopp. Då kan det ibland komma en brandbil istället för en ambulans.
Och det är ett arbets... jag tror inte det är ett projekt längre, men det har varit det som kallas för SALSA.
Mm.
Som står för Saving All Life in Stockholm Area.
Mm-hmm.
Något sånt där. Som faktiskt framtogs lite grann av, om jag inte minns helt fel, av Leif Svensson som är överläkare i hjärtsjukvård. Om jag inte heller minns fel så beror det på att vi var dåliga i Stockholm på att komma fram i tid.
Ja, för där handlar det om minuter.
Ja. Sekunder,
de som är närmast.
De som måste komma fram.
Ja.
Så nu då börjar man med brandkåren och polisen.
För de kanske har fler bilar ute.
Ja, de kan sätta på blåljus. Men nu har taxibilar finns det som har också.
Ja, de har hjärtstartare.
Ja, hjärtstartare. De kan börja HLR.
HLR är?
Hjärt- och lungräddning.
Ja.
Ja.
Och det, Fredrik, det har du hållit kurs för här i våran samfällighet.
Precis.
Ja, så, vi har fått låna prova på det. Det var jättebra.
Ja, jag gjorde en modifierad utbildning och jag tycker det funkade rätt bra faktiskt.
Mm. Ja. Ja, det var jättebra.
Ja.
Har man en gång fått prova på så skulle man ju våga göra det i alla fall.
Ja. Och det är vad det handlar om. Faller någon ihop, då måste man börja göra någonting.
Ja,
Och det går inte att göra fel egentligen.
Nej.
Utan man,
bättre att göra något än inget.
Ja, precis.
Ja. Okej, okay, så du tycker att det här med att vara ambulansförare, trots att ni åker hela tiden, alltså för det är ett ganska stressigt jobb, hinner ni gå på toa och käka och sånt? Eller?
Det finns ingenting som heter matrast eller lunch, utan det finns matuppehåll. Och olika företag löser det på olika sätt. Jag vet att till exempel Samariten löser det med lunchbilar som kom in och täckte då för den bilen som behövde äta lunch.
Jaha, så man tog annan personal vid den tiden?
Precis. Annars får man äta maten när tid finns. Toalettbesök hinner du med, för det gör du när du lämnar patienten på sjukhus. Och
ja, precis. Du åker fram och tillbaka.
Ja. Mm. Det stora abers för mig var just skiftbytet. Att man aldrig kom hem i tid.
Att man vet inte hur långt...
Nej, alltså säg att du slutar 17:30 på kvällen. Om du lämnar en patient på sjukhuset klockan 17:00, klockan 17:00. Och sen är du färdig med det, då trycker man sig färdig i bilen. Då är du dragbar för nytt uppdrag.
Jaha, alltså dina chefer kan egentligen beordra
det
övertid?
Ja, det är inte cheferna, utan det blir övertid på praktik. Om SOS Alarm skickar ett nytt uppdrag till dig, då måste du ta det uppdraget.
Aha.
Du får liksom inte åka... Som när jag stod, jag började ju på Lindreten, sen har jag varit på Farsta och så har jag varit på Handen. Så om vi står på Handen och så lämnar vi på SÖS och så är vi vid Skanstullsbron och får ett nytt jobb i Farsta, då kan jag inte åka till Handen, byta personal och sen åka.
Nej.
Så får man inte göra. Och det förstår jag.
Ja. Ni ska rädda liv först och
hand. Ja, hjälpa folk i nöd.
Men hur funkar det då liksom? Är det här ett populärt arbete eller är det så att för exempel polisen nu slutar ju folk därför de tycker arbetsförhållandena är för tuffa?
Mm.
Är det samma problem inom ambulansen att man inte orkar, att det är för tufft?
Jag tror fortfarande att det är ett populärt yrke. Men det är också, som så vitt jag vet, ganska stor ruljans bland personalen. Min spekulation är att jag tror att det är för tuff schemateknik helt enkelt.
Mm. Är det hög status att jobba på ambulansen?
Nej.
För exempel på akuten är det hög status att jobba på.
Ja, det är möjligt. Jag törs inte svara på.
Nej. Ja, men är det inte så uttaget inom liksom folk som jobbar med liksom, jag tänker barnmorskor eller någonting. Man kan ju inte mitt i födseln säga, nu slutar, nu är klockan 18.
Ja, nej.
Det finns ju många sådana där sjuksköterskor, kall, där man inte bara kan gå ifrån.
Nej, det är korrekt.
Det är korrekt,
ja. Jag är stolt över att jag är ambulanssjuksköterska.
Ja.
Jag vet att mina barn tycker att det är häftigt förstås.
Alltså det måste ju... Tänk att ha en farsa som kör ambulans.
Ja.
De flesta ungar har ju föräldrar som gör något konstigt. Inköpare eller systemadministratör. Ungarna kan inte ens tala om vad föräldrarna gör.
Men vi fyller alla vår funktion på något sätt.
Ja, jag vet. Men det är ju väldigt, det är väldigt påtagligt även för dina barn. Har gjort någonting.
Ja. Men om det är hög status, det tror jag tyvärr inte att det är. Möjligtvis lite grann inom sjukvården. Eller, nej.
Det är fel.
Jag vet inte. Jag...
Ja, men alltså, är det någonting, om man säger så här, är det någonting folk som barnmorska, folk drömmer om att bli barnmorska, är det liksom någonting som folk strävar efter att jobba med ambulansen?
Säkert, absolut är det. För mig, jag hade inte ens det i åtanke när jag var sjukvårdska, när jag blev färdig sjukvårdska. Jag hade ingen tanke på det. Utan då var jag inställd på att vara på hjärtsjukvården, för att hjärtsjukvården var så pass intressant.
Ja,
och den är fortfarande intressant. Det händer jättemycket hela tiden. Det går väldigt, väldigt fort.
Mm.
Men som jag var inne på förut, det som gjorde att jag tappade intresset, det var att man hamnade framför datorn.
Ja, precis.
När jag började på avdelningen så var det, hade man hand om 6 patienter kanske det var.
Mm.
Hade mycket tid med patienter att prata.
Mm.
Och sen när jag slutade hade man hand om 10-12 patienter. Och då hinner man inte prata med dem.
Hur är löneutvecklingen inom den här området?
Jag skulle vilja påstå att den har varit bra för mig i alla fall. För att jag skulle inte hamnat på den lönenivån jag är idag om jag var kvar på landstinget.
Nej.
Definitivt.
Om man byter får man högre lön?
Ja. Mm. Och i och med att jag vidareutbildade mig.
Okay.
Och i och med att vi vidareutbildade oss så var vi... Jag var den första kullen som vidareutbildade 2007. Och vi gick samman.
Okej. Okay. Är inte sjuksköterskejobb fortfarande kvinnodominerat?
Är det vet faktiskt inte jag.
På er utbildning, var ni många killar?
Nej, inte på sjuksköterskeutbildningen. Oh nej. Oh nej. Uppe i Umeå där jag började, då var vi... Jag var 2 klasser med 30-talet i varje. Då var vi kanske mellan 5 och 10 killar bara.
Ja.
Och sen på Karolinska när jag avslutade utbildningen, då har vi några fler killar. Men går det på en avdelning så är det nog definitivt, utan att jag har någon aning om mest tjejer.
För det är väl också någonting som är lönedämpande?
Ja, tyvärr är det väl så.
Ja. Kvinnoyrken är tyvärr
Sen måste man också, den här lönediskussionen tycker jag är intressant, för jag anser att man ska få lön för det man faktiskt gör. Man ska inte ha lön per automatik för att man har gjort en utbildning. Är det
med?
Utan du ska in och visa att det här kan jag och jag vill vara med och utveckla. Vilket jag var i ambulanssjukvården, som då tror jag hjälpte med pengarna, alltså att jag fick en lönestegring.
Så det är, för exempel polisen, om man är på ett annat blåljus, de är missnöjda med sina löner.
De har dessutom sämre än vad sjuksköterskan har.
Ja. Om vi då går till även den problematiken, det här med det var väldigt mycket diskussion om blåljuspersonal, det här att precis är det farligt att ha blåljuspersonal. Ni har ju varit hjältar, poliser, brandmän, ambulanser, och när ni kommer så liksom blir folk väldigt glada och alla ställer upp. Och nu har det ju varit attacker mot blåljuspersonal. Mm. Är det någonting som du har märkt?
Nej. Jag har varit förskonad från sånt. Jag har varit med om arga patienter av olika anledningar. Mm. Jag har varit med om patienter som har varit påverkade av narkotika som har betett sig illa. Jag har varit med om patienter som har varit för fulla och betett sig illa. Oftast har det räckt med då att man har skärpt tonen och faktiskt sagt ifrån.
Mm. Och så, du är, inte för att lyssnarna ser inte, men du är en stor kille.
Ja.
Det måste också vara väldigt bra.
Säkert.
Att, ja. Och du ser snäll ut också.
Ja. Men det är inte bara en gång som jag faktiskt sa att min kollega, nu sätter vi oss och åker. Det var med ett ungdomsgäng som var onyktra.
Ja.
Och det har varit fel, helt enkelt.
Ja, så det är ingen så här, för det, läser man tidningen så låter det som att är man blåljuspersonal kan man bli påhoppade lite nu och då. Och så låter det ibland med polisen också att de får åka till mycket av de här utanförskapsområdena som lurar in blåljuspersonal dit.
Ja, och nu har jag inte tillräckligt mycket insikt på just den biten, men tyvärr det är tendenserna pekar väl åt det hållet i Stockholm också.
Mm.
Jag vill inte sitta här och säga och påstå att Stockholm har varit förskonat, men känslan när jag var heltidsanställd inom ambulansen för 4 år sedan och satt lite mer administrativt och fick del av rapporter var att Göteborg och Malmö hade det mer besvärligt. Det hände i Stockholm inte alls i samma utsträckning.
Nej.
Och nu har det börjat komma hit också på det viset. Polisen har alltid haft problem, vågar påstå, utan att säga fel.
Det är de man vill mucka med.
Ja, för då får de mucka ut inositionstecken tillbaka. För att de säger ifrån och griper folk förstås.
Mm. Ja, men det var intressant, för jag trodde att det kunde vara en grej också inom ambulansen att, man är utsatt.
Ja, det är man ju. Och det var någon kollega som varit utsatta för bara någon vecka sedan. Så det händer tyvärr.
Det händer tyvärr, ja.
Och jag tänker inte tala om vilka områden det handlar om, för det finns ingen anledning, för att det kan nog hända var som helst. När jag jobbade innan 2010, då var jag inne på att åka ut till skolorna och prata med ungdomar tillsammans med en kollega för att berätta om vad ambulansen gör. Och redan där började jag arbeta förebyggande för att jag såg tendenserna just ifrån Göteborg och Malmö. Men det finns inga pengar till det.
Nej.
Företaget själva ska betala det. Och de har ju fått summan pengar från landstinget för att driva ambulanssjukvården, inte förebygga.
Nej, och det gäller ju samma sak inom polisen. De har inget förebyggande arbete heller med nya polisorganisationer.
Nej.
Så det är ju ett jätteproblem.
Ja. Ja. När man kommer till ett område där det händer, och ungdomar är ju ungdomar, alltså de vet ju inte heller bättre. De kan vara uppstressade på fyllan, vad sjuttsingen, och så kommer vi dit och bara klampar rakt in och beter oss kanske inte i deras ögon illa, och då kan det börja bli irriterande.
Men sen är det också lite action.
Ja.
Och jag förstår polisen, så är det liksom, nu vill man att saker ska hända.
Ja.
Och sen så lurar.
Kommer en gammal klyscha, vi har ju ingen lokal.
Nej, exakt. Ja, det där är ett eget program, det skulle vi kunna diskutera, för det här är ju liksom, egentligen är det någonting vi allihopa tror jag funderar på, hur ska vi få till det här nu?
Mm.
Liksom, speciellt du som har, hur gamla är era barn nu?
13 och 15.
Ja, och då alla de här frågorna är ju liksom, hur ska det funka för ungdomar idag? Och hur ska deras vardag bli schysst, och hur ska man se till att ungdomar blandas, så att det inte blir speciella områden med ungar som, vars föräldrar inte har någonting att göra och inte har några förebilder.
Nej.
Vi lever ju väldigt, väldigt privilegierat här i Tyres egentligen.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Så att det, vi har ju en liten oas egentligen. Ja. Så att det är fantastiskt. Ja.
Men apropå det, så är det ganska enkelt att förebygga det. Jag pratade för några år sedan med kollegorna på Tyres, och de hade varit då ett område i Tyres där det var lite stökigt. Men det hade varit vissa sedan några veckor innan de hade pratat i en skola. Så när de kommer in i det här stökiga området, då är det någon ur ungdomsgängen som säger, men lugna ner nu grabbar, för nu är Pelle...
Klas heter, för om det är polis heter de Klas till exempel.
Ja, precis, men nu kommer alltså ambulanspersonalen. Okay. Nu är de här, nu tar vi lite lugnt. Så att det ger resultat om man är ute och pratar med folk.
Om man har en relation.
Ja, såklart.
Och vet vad ungarna heter.
Ja, till exempel.
Nu måste jag bara innan programtiden tar slut, för jag tycker att precis har börjat den här. Jag skulle kunna prata med en timme till, men vi har ett format som säger ungefär en halvtimme, men nu har det gått ett tag. Så nu vill jag bara att du ska berätta det här jobbet du har nu.
Mm.
Vad innebär det? För att det här är någonting som hela tiden utvecklas, hemsjukvård.
Ja, det jag jobbar nu kallas ASIH. Det står för avancerad sjukvård i hemmet. Vi fungerar som en avdelning bara att våra patienter är kvar i hemmet.
Varför har man gjort så? För dig, som inte, jag förstår inte riktigt det. Varför är det billigare för samhället att ha folk hemma?
Definitivt.
Det är det.
Ja, definitivt.
Man måste väl bygga om hemma också för folk?
Ja, inte alltid.
Inte alltid?
Nej, inte alltid. Men händer det så är det fortfarande billigare.
Det är så?
Ja, jag kan inte exakta siffror på ett vårdning på sjukhuset. Nej. Men ett vårdning på sjukhuset kostar 8-9 tusen.
Ja.
Ett vårdning som ersättning som vi får på ASIO är 1500.
Okej.
Okay. Så det är en viss skillnad.
Det är,
ja. Och vi har alla patienter. Vi har patienter som behöver antibiotikabehandling under en tid till palliativa patienter som ligger och väntar på döden.
Vi har grannar här som haft sån hemsjukvård och så fått dö hemma.
Mm.
För vissa är det ett aktivt val. Man vill vara hemma. Man vill inte in till ett sjukhus. Hur är det
liksom? Jag tror att alla som inskrivs hos oss, de flesta, jag har varit med om patienter som har varit inskrivna för oss och vill dö hemma, som har ångrat sig i slutet.
Mm.
Och då har de fått åka in till sjukhus.
Okay.
Till Nacka sjukhus, för vi har en klinik där.
Okay, en klinik
och så får de dö på avdelningen istället.
Mm.
Men alla som kommer till oss i det syftet, att de har till exempel en cancersjukdom som inte är kurativ, som inte går att bota, utan den går bara ut för, välja att somna in hemma tillsammans med familjen.
Är det också ett val som de anhöriga? För det måste ju ligga på ett jättestort ansvar för de anhöriga att hjälpa till och vårda och finnas där.
Ja. I de allra flesta fall skulle jag påstå det. Jag kan tänka att anhöriga i början inte... att det går i vågor. Att i början så är de bekväma med den tanken. Och sen när de börjar närma sig, då börjar de vackla och känna att det här vill inte jag, jag vill inte. Och sen så förstår de att det faktiskt så att patienten själv vill.
Och de känner stöd?
Vi är där. Har vi en patient som ligger inför dörren precis i slutskedet så kan vi vara där 6-10 gånger om dygnet.
Är det samma personal eller kommer de vara liksom, får man...
Så gott som samma personal är.
Så de lär känna er?
Ja.
Ni tillhör Nacka, sa jag?
Ja, eller vi utgår från Nacka. Vi ägs av Capio.
Okej. Okay. Och vilka kommuner rör ni er i?
Det är fritt vårdval, förstår du.
Aha, okay.
Men vi försöker ha en inställningstid på 30 minuter, vilket är väldigt svårt att hålla med tanke på att väldigt många bor ute på öarna. Eller ute i skärgården.
Okay.
Men vi har patienter som bor i Sköndal, Älta. Jag tror vi har någon i Bagamossen. Vi har Nacka förstås. Fisksätra, Saltsjöbaden, hela vägen ut.
Mm.
Södertörn är här där vi är. Södertörn är ju från Tyresö ner.
Aha, okay.
Och Nacka är ju någonting annat.
Jaha, det är... Så dålig var jag på egen fint. Men ni har den södra delen av Stockholm?
Sydöstra.
Sydöstra, ni är sydöstra delen. Ja. Okay.
Vi bor ju på sydöstra.
Okej, okay. Ja, det var bra.
Så det tar ni in i Nynäshamn och det.
Mm. Hur är det här jobbet då, Fredrik?
Fantastiskt.
Det är det?
Ja, det är det också. Den enda lilla nackdelen kanske är att man skapar sig en relation med patienten. Det gör man faktiskt. Du är så illa tvungen.
Ja.
Och det kan vara tufft i vissa fall när man får en speciell relation med någon som faktiskt dör. Kan det vara lite jobbigt.
Men, och det undrar jag då. För liksom, du lät så fantastiskt entusiastisk om ambulansen. Jag tänkte så här att blir man inte utbränd? Mår man inte dåligt? Och det här ännu värre. Att liksom, vad menar folk dör?
Mm.
Äter inte upp en?
Nej, jag har en förmåga att gå in i en roll.
Mm.
Ja. Så att jag får en mur fram, eller inte en mur.
Du blir professionell.
Ja, precis, men samtidigt också väldigt professionell i min omvårdnad förstås. Jag är mänskligt professionell, skulle jag väl påstå. Så att, än så länge vet jag att de flesta patienter är rätt nöjda med mig. Har inte fått några klagomål, så vitt jag vet.
Men det är inte så att man... Väldigt många yrken som är nära människor. Jag har pratat med de som är socialsekreterare till exempel.
Ja.
Och så är det en frustration att man inte hinner med. Eller man är lärare, man hinner inte med. Eller, och till slut blir folk liksom, känner folk att de räcker inte till.
Nej.
Och sen kanske man då blir liksom, utbränd eller vad det nu heter, eller får sån här utmattningsdepression bara för att man känner. Det är människor, det är liksom inte prylar man jobbar med.
Du får inte vara, man måste ha empati.
Ja.
Men du får inte känna sympati.
Nej.
Om du förstår skillnaden där. Ambulanssjukvården, bara min åsikt, är absolut inga problem. För att där är det så korta möten. Och du gör din grej under en fem, kvart, halvtimme. Mm. Och sen är den patienten borta. Klart, ibland ställer man sig frågan vad händer sen. Men du väljer själv hur mycket du vill gräva i det. Och SIO, eftersom vi är som en avdelning, om man ska uttrycka det, och vi måste producera vård på ett annat sätt kanske än vad ambulansen måste göra, så märker jag ju att det kommer bli tuffare i framtiden, även kanske med att känna att man inte hinner med, för att vi måste in med flera patienter för att de har sänkt ersättningen för landstinget.
Ja, för det är ju också inte så här.
Så att, men samma sak där, jag har... Efter att jag jobbade på avdelningen där jag märkte att jag satt framför datorn för mycket, och inom ambulanssjukvården så har jag provat på att vara lite chef och lite administrativ vad det gäller kvalitet och sådana saker, så jag bestämt mig själv för att aldrig bli stressad. Att aldrig låta patienten
blanda upp fritid och...
Nej, man aldrig låta patienten känna av min stress. Alltså, om jag är hemma hos dig så ska jag göra klart det som jag ska göra med dig, och jag kommer göra det i lugn och ro. Hinner jag inte nästan, det här kanske låter lite fräckt, då är inte det mitt problem.
Nej, du måste ta en sak i taget.
Ja, då är det verksamhetens problem, och då måste jag gå till chefen och säga, det här funkar inte, vi måste omorganisera på något sätt. Eller
du tar inte på dig den, det är inte du som har hittat på systemet.
Nej.
Nej. Du gör ditt jobb bästa sätt.
Så tänker jag. Om jag ska komma hem till dig och du behöver ha lite antibiotika, och jag kanske behöver sätta en nål, och jag kanske måste lägga om ett sår, då kommer det ta mig en timme.
Ja.
Och då får du ta en timme. För att vi ska ha en bra möte också.
Ja.
Jag kan ju inte bara rusa in. Sen så kan det komma tillfällen och säga, hörru du, nu är det stressigt. Nu måste jag jobba på. Nu hinner jag inte prata lika mycket. Okej, då har du fattat det.
Så. Nu är vår programtid totalt slut. Vi har kört över programtiden bara för att du är så himla trevlig att prata med.
För att jag pratar så mycket.
Nej, det är jättebra. Inte svårintervjuet ett enda dugg. Vi får köra fler program här, tycker jag. För hela det här området tycker jag också är extremt intressant. Och då kommer min sista fråga till dig. När du behöver vård, om du råkar ut för någonting, känner du förtroende för ambulansen? Känner du förtroende för akutsjukhus, södersjukhus, dit vi kanske hamnar? Skulle du vilja ha vård i hemmet så som du, alltså känner du om du var på andra sidan, eller tycker du att det skulle behövas förbättras, alltså hur ser du på det om du tar det perspektivet?
Jag har varit patient, jag var ganska sjuk för några år sedan, drabbades av en autoimmun sjukdom som jag inte upptäckte vad det var från början. Nu vet man vad det är, det är vaskulit, och jag har behandling, jag mår jättebra då.
Vaskulit
är att jag fick en sjukdom där mitt immunförsvar gav sig på mina små blodkärl.
Oj,
så jag fick jobbet med andningen och täppte näsan. Så jag var sjuk helt enkelt. Mm. Riktigt illa. Trodde det värsta ett tag. Men allting gick bra. Så jag har varit patient. Och jag säger så här. Jag litar definitivt på sjukvården. Till 100%. Jag har aldrig kontakt med ambulansen. Var inte då, men jag var i kontakt med akutmottagningen. Jag var i kontakt med vårdcentralerna och alltihop. Och alla gjorde det de kunde. Däremot så är jag övertygad om att eftersom jag är sjuksköterska och jag vet hur systemet fungerar, så såg jag till att få hjälp snabbare. Är du med på vad jag menar?
Jag fattar.
För att man var ner på vårdcentralen, de skickade remiss. Det jag gjorde då är att jag gick hem direkt och började ringa. Och ringde till mottagaren på remissen. Och de bara, men vi har precis fått remiss. Ja, men det finns säkert en tid imorgon. Det är säkert någon som har dator. Och så letar de.
Du kan systemet.
Ja. Och då fick jag, och det... Idag så kanske det faktiskt räddade mitt liv. Det vet jag ju inte.
Men... Du är en aktiv patient som vet hur systemet funkar.
Och då vet jag också att att hjälpen kan gå så att få snabbare. Så systemet litar inte på. Men jag litar på vården.
Okej.
Ja.
Och det gäller samma... Ja, men det var jättebra sagt faktiskt. Och du litar på de människor som jobbar inom det här systemet.
Ja. Ja, alltså jag känner ju inte alla, men får ju förutsätta.
Stort förtroende för dina kollegor.
Ja, definitivt,
absolut. Skulle du själv välja hemsjukvård? Alltså det här som du...
Oj, om jag skulle få en cancersjukdom och vara livets slutskede.
Ja, skulle du välja bo? Alltså,
det är en sån stor fråga.
Det går inte bara
att
svara.
Nej, jag tror att jag... Men...
Det beror på vilket läge man är rent socialt också.
Ja, precis. Vi pratade senast om det i natt faktiskt. Vi har några som ligger dåliga på jobbet. och hur deras, och varav en anhörig faktiskt har det jättejobbigt. Mm. Och det här är tyvärr en ung kille som har drabbats och har börjat förstå att det här går åt fel håll. Och orkar man som patient utsätta sina anhöriga för det här? Ja, alltså det är jättesvår fråga.
Det var inte, vet du vad? Vi pratar död nästa gång kanske.
Ja, det är en del av livet. Så.
Ja, men alltså, jag tycker att det finns vissa tabuämnen.
Ja.
Och vi som då liksom är på, vi som har passerat liksom livets höjdpunkt, inte för att jag ska dö nu, men nu har
vad kommit, är livets höjdpunkt?
Ja, men alltså, jag menar inte så, jag menar bara så här, jag har plötsligt blivit dödlig i mina egna tankar.
Ah, okay.
Jag har varit odödlig fram till viss ålder.
Ja, du ser.
Ja, och sen har man plötsligt människor i sin egen ålder, för jag fyller 60 nästa gång, och som blir sjuka, så plötsligt börjar man ju tänka med sakerna, och det är ingenting som man egentligen pratar om.
Nej, och det är väldigt synd.
Ja, därför gör man det mer, så tror jag att man skulle vara mer beredd på saker som händer och kanske få mer kvalitativ, alltså i livets slutskede, vad det nu heter.
Precis, så är det.
Bra! Tack Fredrik Bergqvist, tack för att du kom hem hit, och bra att du bor så nära så det gick så fort att komma hit.
Inga problem.
Och bra att du bor här så att du vet att här har en granne som kan en massa saker om det händer någonting.
Mm? Det är välkomna om du behöver hjälp.
Ja. Så, ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.